Välkommen till Radio Liberal. Hans Clausen heter jag. Och framför mig idag så sitter Christer Winbäck från Liberalerna. Christer är förste vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden. Och där började du i augusti. Men du är också gruppledare i Liberalernas fullmäktigegrupp. Christer, ska du först berätta lite om dig själv?
Ja, tack. Ja, jag har varit i politiken i ett antal år nu och haft förmånen och haft uppdrag som riksdagsledamot i 12 år. Och nu jobbar jag med lokalpolitik här i Skövde och tycker att det är oerhört intressant och väldigt nära. Så att jag bor på Billingsluttningen och där har jag min fru och ett barn som bor hemma just nu.
Du säger att du har varit aktiv ett antal år. Är det många år det?
Nej, det beror på vad man menar med många. Men sedan 98 i alla fall så kom jag ut, kan man säga, ur garderoben och blev medlem och började engagera mig efter valet 98.
Och du har ju också suttit i riksdagen.
Ja, som jag sa, jag har suttit där i 12 år nu och blev utslängd senaste valet då någon annan tog vårt mandat. Men det var 12 intensiva och intressanta år.
Vad var dina, hade du för uppgifter i riksdagen?
Ja, jag satt i trafikutskottet ett antal år och sen så har jag också passerat socialutskottet, men framförallt på slutet i utrikesutskottet. Och där var det många intressanta frågor med angående bistånd och vår förhållande till främmande makt och mycket annat.
Vad är du saknar mest från riksdagen?
Det är väl att vara med i hetluften i vissa frågor och också ha bättre grepp om vad som händer i världen. Och när man läser tidningen på morgnarna så känner man att det där har jag vetat en längre tid och kanske ibland har lite mer fakta runt och så vidare. Så att det saknar man väl. Vad jag inte saknar, det är väl att behöva bo i kappsäck flera veckor i taget så att säga och egentligen bara vara hemma och packa om resväskan och sen stå på station igen. Det saknar jag inte.
Du, varför är du liberal?
Jag höll på att säga, finns det något annat val? Jag kan tycka att Liberalerna förenar väl egentligen det bästa från de många partier. Både möjligheten till engagemang för den enskilda människan, den sociala tryggheten som vi gärna vill skapa, men också parat med friheten för människor och individer att kunna forma sitt eget liv efter eget önskemål. Så att jag tycker att valet var väldigt enkelt när jag mycket yngre egentligen blev liberal.
Vi sa förut att du var vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden. Vad har du för uppgifter?
Ja, som första vice ordförande i omsorgsnämnden så ska jag naturligtvis försöka föra en aktiv dialog kring vad vi vill med vård- och omsorgsnämndens uppgifter. Kommunen är ju indelad i olika sektorer och sektorn för vård och omsorg handlar ju mycket om hjälp till människor hemma, äldre människor, och det handlar om trygghetsskapande åtgärder, det handlar om hemsjukvård, att titta till människor, att se till att det finns ett boende för de som behöver sådant, behandlingar av olika slag när de behöver stöd i detta, mat, hemtjänst nämnde jag kanske och mycket annat. Så att där ska man då försöka föra alliansens och mitt partis frågor så gott det går i nämnden och se till att det får genomslag i sektorns uppgifter senare.
För något år sedan eller två så vet jag att det var en hel del diskussioner om maten och matens kvalitet. Hur har du resonerat där?
Ja, maten har ju fortfarande en väldigt stor betydelse och det är någonting som vi liberalerna nu kämpar för och kommer att kämpa för, att det ska bli mer närlagat, mer hemlagat och mer möjligheter för den enskilde brukaren att själv kunna påverka sin mat. Det har varit av och till mindre lyckade upphandlingar som har givit dålig mat. Det kan ha blivit något bättre i vissa delar, men fortfarande finns det mycket att göra. Och vi tycker att valfriheten för den enskilde är väldigt viktig. Man kan tänka sig både att man kanske avsätter en stund att laga mat i den äldres hem. Man kan tänka sig matcheckar där man då den äldre kan få beställa mat från en närliggande restaurang exempelvis som kommer hem. Det finns andra sätt att se det också. Men vi ska se över från vår sida, Liberalerna, hur det här med upphandlingen kommer se ut framöver. och se om vi där kan påverka till bättre upphandlingar, större valfrihet och också möjligheter att påverka den enskildes matsituation mer.
När det gäller läkare, sjuksköterskor och undersköterskehjälp, hur arbetar du där?
Alltså, det är ju viktigt att den enskilde får vård i hemmet när man behöver det. Och det har ju funnits en tradition att kunna lägga om sår, att ge medicin och en del annat under det att man gör sina uppgifter i hemmet. Nu har vi också börjat knyta läkare till oss i Skövde kommun i sektorn för att kunna ge möjligheter till närsjukvård på ett lättare och bättre sätt. Mycket av det här handlar ju om att vi inte vill att de äldre ska ligga för länge på sjukhus, utan åker man in akut på sjukhus, får den behandling man behöver, så ska man kunna åka hem så snart man känner sig färdig och är färdig medicinskt. Då behöver man vård i hemmet, och då ska vi se till att det finns resurser för möjligheter till omläggning och medicingivning, men även läkarkontakt. Och det tror vi är väldigt viktigt med den tillsyn och den möjligheten att kunna ge det här.
Finns det någon tanke om demensboende? Hur ligger vi till där i Skövde?
Ja, rent generellt kan man säga att boendesituationen är ju en sak som vi har jobbat en hel del med och kommer utöka antalet platser på olika särskilda boenden. Vi ska komma ihåg att det finns många olika typer av boenden. Det ena är ju, om vi börjar med seniorbostäder, som ju blir fler här i Skövde och även på andra ställen. Så det är ju vanliga, helt vanliga lägenheter, men som är anpassade för att kunna bo där något längre. Alltså lite smartare placerat, lite större badrum kanske. Det finns hiss, det kan finnas någon samlingslokal också om man har ett bra seniorboende. Vi har ju en del sådana. Men där står alltså den enskilde lägenhetsinnehavaren för kontraktet, inga konstigheter. Sen har vi då äldreboende av olika slag, och äldreboenden kan delas upp i många olika delar. Du nämnde demensboende, som ju handlar mer om en sjukvårdande uppgift att ta hand om personer som inte kan klara sig själv, som behöver hjälp och stöd och framförallt behöver passning. Att inte springa bort sig, att inte låsa ute sig, att inte försvinna i värsta fall i underkläderna till busshållplatsen en kall vinternatt och så vidare. Där har vi ett antal platser idag på Ekedal, och det hoppas vi att det kan bli fler framöver. Vi har även andra typer av platser på Ekedal i form av äldreboende, möjligheten till service och annat för att kunna ge vård och tillsyn och trygghet hos de som bor där.
Är du nöjd med den äldreomsorg som vi har idag?
Om vi börjar med boendesidan, som är en del av det som vi pratade om nyss, så finns det mer att göra, och det planeras ju också mer boendeplatser, bland annat på Ekedal. Det finns ju även en del i ytterområdena som håller på, dels finns men dels håller på att planeras. Jag tycker att vi kan göra mer. Jag tycker att det är viktigt att vi säger att vi har en god äldrevård, men vi kan göra mer. Det finns alltid möjlighet att kunna se till att den boende brukaren får mer trygghet och mer stöd i hemmet. Vi ska komma ihåg att det här är en sektor som kostar väldigt mycket av våra gemensamma resurser. Det finns en hel del att göra för att kanske göra det effektivare. Men framförallt så handlar det också om att ge personalen möjlighet och tid att kunna vårda den brukare som de då sköter om för tillfället. Och där finns det naturligtvis en del att göra. Men samtidigt så ska man komma ihåg att våra resurser är inte obegränsade. Det är viktigt att utnyttja dem på bästa möjliga sätt. Och därför krävs det då att vi har rätt resurs på rätt tillfälle, personalen är rätt utbildade, att det finns en organisation som fungerar bra både för brukaren men också för personalen. Och jag tror att vi har gjort en hel del senaste året, vet jag. Jag är ganska ny i nämnden, som du sa förut, så jag har inte hela historien. Men jag har fått berättat för mig att det var något sämre tidigare, och nu har man klarat av att lösa en bättre organisation med en del nya chefer för att kunna också stödja personalen på bästa möjliga sätt. Så ja, till stora delar är jag ganska nöjd med att vi har en bra äldreomsorg, men vi kan göra mer.
När det gäller den privata sektorn, hur ligger vi till där i Skövde?
Ja, så nu har inte jag skilt så mycket på privat och den offentliga delen av det hela. Vi har ju tillsynen över alla delarna, men har också privata entreprenörer inne som jobbar med hemtjänst, som jobbar med LSS-frågor och en del annat. Det är viktigt att se till att man spelar på samma planhalva, man har samma regler och också samma tillsyn, så att inte någon på endera sidan har fördelar gentemot den andra, utan man får samma möjligheter att göra det bästa möjliga. Och vi har bra vårdgivare både inom det offentliga och det privata, och där vi ibland då får missgrepp, sådant som händer, så kan det hända såväl på den offentliga sidan som på den privata, och då är det viktigt att följa upp och ge instruktioner för hur man ska få det bättre framöver.
När det gäller nyanlända som har andra språk som sitt hemspråk, hur arbetar ni där?
Ja, om jag börjar med att säga, vad gäller hemspråk så är det ju inte direkt de nyanlända, utan här har vi många från 50-60-talet som bor i Skövde. Vi har ju haft de som anländer från Finland som vår största minoritetsgrupp i Sverige. Även om det håller på att förändras sakta nu i Sverige. Men i Skövde så är det fortfarande en väldigt, väldigt stor grupp. Och där har vi ju ett särskilt hem för de som är finskfödda, som önskar att vårdas med mer finska förhållanden. Det är ju så här att man har ju under många, många år vetat att människor som blir äldre kan ibland tappa sitt andra språk och gå tillbaka till sitt modersmål. Det händer allt för ofta, och då innebär det också en svårighet att kunna kommunicera med brukaren och brukaren till personalen. Här är det då viktigt att känna att vi kan ha en flerspråkighet hos personalen, så att man kan ingjuta den trygghet som vårdtagaren och brukaren behöver. Ja, vi är ju finst förvaltningsområde i Skövde. Och det innebär ju också att vi har skyldighet att kunna ge service på olika sätt från kommunalt håll till de som så önskar få det på finska. Vi har ju ytterligare några andra språk i Sverige som vi ju vårdar folk på, har möjlighet att ge service till. Och det är ju meänkieli för tornedalingarna, det är ju samiska, det är romani chib och det är jiddisch. Det viktiga när man vårdar personer, som sagt, och de har behov av hemspråk, ja, vi ska kunna tillfredsställa det. Och du nämnde då de nyanlända. Och här har vi ju då ett glapp i möjligheten just nu. Jag hoppas att vi inom några år har väl så många utbildade personer från de länder som vi nu har många nyanlända. Syrien, Mellanöstern i övrigt och så vidare. Afghanistan. Det innebär ju att de personer som kommer hit och är någorlunda unga, skaffar sin utbildning, blir ju tvåspråkiga. Och därmed så har vi möjlighet att rekrytera dem till vården och får då en bättre vård även för dessa när de blir gamla. Så att jag ser framtiden an med trygghet, men jag tycker det är viktigt att vi är uppmärksamma på att behovet finns och arbetar på ett systematiskt sätt för att kunna tillgodose det.
Vad har du för framtidsscenario när det gäller vård- och omsorgsnämnden?
Ja, för det första är det viktigt att vi ser till att det finns fler olika typer av boenden för de som behöver trygghetsboende, serviceboende och så vidare. Vi har en del, men vi behöver mer. Det är viktigt att se att demografin utvecklas så att vi får allt fler äldre. Visserligen så lever man längre upp i åldrarna, men det kan också orsaka att vi får en ökad press på att skaffa fram fler bostäder, men också fler personal i äldreomsorgen. Vi ska komma ihåg att vi har under 2017 fått ett ordentligt underskott i vård- och omsorgsnämndens budget. Till stor del beror det på att vi inte kunde beräkna att det blev så många äldre som behövde vård, och därmed så fick vi anställa fler personer som jobbar fler timmar. Det här är viktigt att se till att vi får en modell som gör att vi kan beräkna sådana här kostnader bättre och också se till att få resurser för det. Jag tror att det är viktigt att vi ser till att tekniken också hjälper oss en del för att skapa trygghet. Det kan vara lås som vi nu håller på att installera, där vi kan öppna dem med hjälp av en personals mobiltelefon för att slippa ha mängder med nycklar som är i rulljans. Det kan vara trygghetskameror i hemmen eller på äldreboenden. inte som spionerar men som ändå ger en möjlighet att kunna kolla av om någonting har hänt och också då kalla till personal mycket snabbare. Jag vet ju att man håller på med försök med olika typer av robotar och annat som ska kunna hälsa och så vidare på de äldre. Om det kommer, det återstår väl att se, men jag har sett en del sådana försök. Bara en sån sak som att kunna från hemmet tillkalla någon vårdpersonal som kan över en datorskärm eller tv kunna titta på ett sår eller kunna ge ett gott råd när som helst på dygnet är ju faktiskt en trygghet i sig för den enskilde. Att kunna visa att det här såret fick jag, eller de här utslagen jag fått och det här så här ser det ut. Och så tittar man över kameran och avgör då om det är någonting som behöver åtgärdas direkt eller kan vänta. Det är tryggt i sig. En annan sak som är väldigt viktig för många äldre och för människor överhuvudtaget är att kunna umgås med andra. Att ha samlingslokaler av olika slag, att kunna ge möjlighet till de som bor hemma att kunna på ett lätt sätt ta sig till en samlingslokal, till en träffpunkt. Det har vi ju några stycken i Skövde där man kan komma och ibland få hjälp med skjuts till också. För att kunna äta tillsammans, för att umgå tillsammans, kanske enklare gymnastik eller någon lektion i någonting eller bara lösa korsord eller virka ihop. Det är ju nog så viktigt för människor att kunna umgås. Där har vi ju verksamhet kring. Kan behöva mer verksamhet framöver när vi blir äldre. Jag tror det är viktigt. Vi ska också komma ihåg att en av de viktigare sakerna för framtiden är att när den generation som idag inte är brukare eller vårdtagare blir det om några år så har de ju med sig helt andra krav än vad dagen har. De har också helt andra möjligheter att kunna ta del av olika saker. Jag menar, idag så är ju de flesta i min generation och under och till och med många över vana datoranvändare. Någonting som vi kräver från vår sida är att det ska finnas nät, wifi överallt, möjligheten att kunna koppla upp sig, sin surfplatta eller dator eller vad man nu har för någonting för att kunna umgås.
Hur stor del av Skövdebornas äldre Skövdeborna har möjlighet idag till wifi?
Ja, det är jag har inte siffran i huvudet, jag kan inte svara på det. Men jag vet att det finns på en del ställen och det borde vara fler ställen. Precis som vi i en vanlig lägenhet idag på ett lätt sätt kan abonnera på bredband och uppkoppling så ska man naturligtvis kunna det i alla typer av lägenheter och boende framöver. Det tycker jag ska vara ett krav för att jag tittar bara på mig själv. Mina barnbarn bor i Bålsta, 3 timmars bilfärd därifrån. Jag träffar dem nästan dagligen via uppkopplad webbkamera, via surfplattan. Där faktiskt 2-åringen ringer upp själv och frågar efter mormor. Snart kanske han frågar efter morfar också, hoppas jag. Men bara en sån sak, umgås en stund på dagen. Och det är klart att den nästa generation äldre som kommer in på våra äldreboenden har ju behov och ett önskemål att kunna få det lika lätt som de har det idag. Så det är viktigt att vi ser över detta.
Vilka resultat är du mest stolt över?
Ja, alltså, vi får ju ofta i vård- och omsorgsnämnden redovisningar över nöjdindex och liknande. Och på de allra flesta parametrar så ökar nöjdheten hos de som vi har inom sektorn och vårdar eller sköter på olika sätt. Och jag tycker det är viktigt att känna att vi fortsätter med den typen av nöjdkundindex som man får kalla det så. Var kan vi förbättra våra åtgärder? Vad är folk nöjda med? Och det känns som att vi på olika sätt jobbar väldigt systematiskt i sektorn för att klara det här önskemålet hos de äldre. Att verkligen bli sedda, att bli omhändertagna och att känna sig trygga. Om vi ska göra än mer så kan jag tycka, ja, vi pratade om maten förut. Jag tycker det är viktigt att när barn och barnbarn kommer på besök att det finns utrymmen där de då kan mötas enklare i form kanske övernattningslägenheter och liknande i större utsträckning. Att det finns enklare kaféer och annat att gå till nära inom äldreomsorgen där vi då har den typen av boenden. Men också att vi ser till att stötta de personer som har ett eget boende ute på stan som kan behöva hjälp och stöd i den typen av arrangemang. För igen, jag tycker det är mänsklig rättighet att kunna som äldre också ha möjlighet till ett umgänge med sin släkt på bästa möjliga sätt.
Vilka frågor i nämnden är aktuella just nu då?
Ja, just nu handlar det mycket om att se till att den organisationsförändring som jag nämnde kommer på plats helt ut och verkar. Både för att ge en trygghet för de personalen, minska budgetunderskottet, men också se till att brukarna får då en bättre vård. Se till att bygga ut platser, både korttidsplatser och andra platser, för att skapa möjligheter till de som då inte klarar av att bo hemma längre kan få möjlighet att komma in och bo kortare och längre tider. Det är viktigt att se till att vi också har med oss de frågorna till våra ytterområden. Vi har ju Timmerstala, Tidan, Stöpen med mera ställen där det också bor människor som blir, är och blir gamla, och se till att de också finns med i det hela. Vi kan pratade ju om det här med vård förut, och mobil närvård är ju en sak man jobbar med, att se till att vi har enkelhet att kunna lösa den här typen av tillsyn och vård i hemmet på ett så enkelt sätt som möjligt. Vi pratade om trygghetskameror förut, och det är någonting vi testar nu också på ett av våra äldreboenden och ser hur det fungerar, både hur de boende upplever det men också hur personalen upplever att det finns och fungerar och så vidare. Och en sak som är jätteviktig, och det är att säkra bemanningen, den personal vi har, att på bästa möjliga sätt ge dem förutsättningar att se sitt yrke som något attraktivt som de vill stanna kvar i, kanske förkovras ytterligare i, men finnas under många år, så att vi inte får en personalflykt så att säga.
Hur ser det ut på personalfronten just nu?
Just nu så finns det luckor, men det är viktigt att se att vi också har jobbat systematiskt med att få in personal för att täcka dessa luckor.
Ja. Hur tycker du framtiden ser ut då?
Framtiden ser nog ganska ljus ut. Dels så är det ju så att människor lever längre, men vi vet också att människor lever friskare år längre. Och det tycker jag är en viktig sak. Samtidigt ska vi komma ihåg att det då blir i slutet ännu fler äldre personer att ta hand om. Och det är väl viktigt att ha ett förhållningssätt till att kunna bemöta det och ha resurser så det räcker. En av de sakerna som vi också jobbar med i vård och omsorg är ju det här arbetsmodellen IBIC som det kallas, individens behov i centrum, som Socialstyrelsen tagit fram. Och där har vi påbörjat för en tid sedan och fortsätter att jobba med, för att känna att vi koncentrerar resurserna kring den som har bästa behovet, mesta behovet på bästa möjliga sätt. Vi har också ett väldigt gott samarbete mellan kommunen och Västra Götalandsregionen i de frågor där vi då har ett samröre. En av de sakerna handlar ju också om sjuksköterskor, där vi nu anställer sjuksköterskor på både Skaraborgs sjukhus och i kommunen för växeltjänstgöring, för att kunna lära sig båda ställena på bästa möjliga sätt och ta med sig de erfarenheterna till nästa ställe. Det tycker jag är ett alldeles utmärkt exempel på hur vi borde lösa mer av personalbehovet i framtiden. Kanske också gör yrket mer attraktivare. En sak som också är väldigt viktig är att konstatera att vi har LSS-vårdtagare, alltså lagen om särskilt stöd, där personer behöver väldigt mycket hjälp och behöver personal hos sig under stora delar, ibland större delen av dygnet. Och där har det ju tyvärr gått ut signaler från regeringshåll som har gjort att Försäkringskassan har minskat antal timmar ganska mycket hos en del vårdtagare och också försvårat deras möjligheter till ett aktivt och inkluderande liv. Där tycker jag att det är viktigt att vi jobbar mer med att få tillbaka LSS-reformen som Liberalerna en gång startade till att bli en betydligt bättre igen då, modell för hur en person som lider av funktionshinder av olika slag har möjlighet att kunna leva ett lika aktivt och inkluderande liv som vi andra som inte har det behovet. Där ser jag väl idag lite dystert på att det har blivit som det har blivit. Det är inte kommunens fel, utan det ligger på högre nivå. Men det är viktigt att vi från kommunens sida och från de politiska partiernas sida reagerar och har ge kritik till att tyvärr har blivit sämre. Så jag tycker den delen borde vi jobba mer med.